Hej där och hjärtligt välkommen till Danspodden Isadoras 87:e avsnitt med Jukka Rintamäki, den här gången producent, ljudskapare och som arbetar väldigt mycket, eller har arbetat framförallt väldigt mycket med dansare och koreografer sedan nästan 20 år tillbaka, kanske ännu mer. Och vi fick en andra trevlig pratstund eftersom den första blev lite sabbad av ljudmiss. Så jag tycker att vi tar och kilar in så att ni får höra vad vi snackar.
Det kan
om.
Bli bra. Jag säger hej och välkommen till dig, Jukka. Take two.
Tack. Tack så mycket. Och fint fika.
Ja, men jag tänkte, nu ska jag försöka att toppa det som du hade med dig förra gången. Du hade med dig så fint bullar. Jag tycker det är så gulligt när man kommer med en fikapåse. Så nu är det Valhalla bageriet som har bjudit till.
Ja, det är väldigt fina fikabröd där.
Vad skulle du ge dig för betyg?
Kanske 9,9 av 10. Jag vet inte vad som skulle sänka det, men det var kanske att de ballerinakexerna där på sidan inte Top. Levde upp till de fina bullarna från Valhalla bageriet, precis som du sa.
De smög in där.
Ja.
Och jag har hört att vi ska undvika, nu frågar jag och gör jag jämt så själv, men att man ska undvika att så här betygsätta saker och ting. Av en anledning. Det är för att vi tenderar att så här fastna vid att bara tänka på vad vi ger det för siffra. Så vi tänker inte på helheten utan bara på om vi tyckte det var bra eller dåligt. Vad tror du om det?
Det tror jag stämmer bra. Liksom. Jag har märkt så här, liksom, jag tycker väldigt mycket om att kolla på IMDb när det gäller filmer. Liksom, International Movie Database på nätet om vad folk har för omdömen om filmer och sånt där. Där är det betyg på allt och liksom kunde välja bort filmer liksom för att de inte hade så högt betyg och sånt. Men sen så började jag inse att det är filmer som jag tycker om som kanske har ganska lågt betyg, att de där betygen är, ja, det är väldigt mycket betygsättande nu för tiden på allting, restauranger, filmer, allting, och det där, ja, man får verkligen strunta det där lite för att man missar så himla små saker. Det gäller väl mycket saker, att det spelar ingen roll. Ibland så är det ju bara de här 2% i någonting som är 10 poäng som ändå var värt allt liksom, på något sätt.
Ja, exakt.
Så man kan inte betygsätta sådär. Liksom.
Nej, vi litar ju otroligt mycket på betyg och går väldigt mycket efter det. Och även efter hur kompisar berättar om upplevelser och liknande. Det är så man väljer. Jag undrar om det är för att det är en sån stor flod av val vi har i allt.
Ja, det kanske blir någon slags ursålningsmodell liksom för när man ska söka upp saker. Och lathet tror jag också. Man låter någon annan välja åt en och så tänker man att de väldigt många liksom har sagt att det här är bra, så måste det vara bra. Liksom. Men,
ja.
Men det betyder inte att det är bra för en själv. Eller att en, ja, det är ju fruktansvärt mycket. Jag precis info om allting och valmöjligheter. Du har rätt, jag håller med om det.
Ja, men tidigare när man gick på film eller konserter så kanske man hade läst någon recensent och så tänkte man, honom håller jag med eller henne håller jag inte med. Och så väljer man ut efter det. Men jag minns en tid när DN inte ens hade några betygssättningar. Alltså, de ville inte ha det just av kanske någon liknande anledning, jag vet inte. Mm. Utan man skrev mera vad man hade sett, men sen så var det ingen betyg. Jag har inget betyg på men nu har de också gått över till det. Alla.
Mm-hmm. Okay. Alla gör också det. På dans eller? Nej, inte på dans.
Nej, det har du rätt i.
För jag har tänkt
dans
på det,
går inte att betygsätta.
Nej, det precis. Det är mycket som kanske inte borde verkligen betygsätta. Men jag har märkt att dansrecensionerna inte har siffror på det sättet. För jag kommer ju från musikhållet och som är musiker, kompositör och producent och så här. Så där är ju alltid siffror på allt och det har alltid varit det. Liksom. Mm. Man växte upp med det liksom, att ända från så här band får man en 3, 4, 2, 5 och vad kommer man att få? Så liksom. Och det spelar liksom någon slags, det blir någon slags graderingsgrej i ens huvud ändå. Liksom,
så. Mm. Nej, det kanske skulle vara bra att strunta i det helt och hållet. Igår så var jag och såg det här verket Change med Virpi. Jag tänkte på det,
Och det här är inte för att du står framför mig. Men mitt favoritstycke var, blev då nummer 3 med gul ljussättning. Och det var din musik.
Var det så? Ja. Det är trion helt enkelt. Var det en trio?
Det var en trio som dansade, precis. Fantastiskt. Och jag förstår att det blir olika beroende på vilken siffra man får. Och ljuset kanske inte spelar någon större roll, jag vet inte. Men...
Ja, men det gör jag. Jag har sett bara 2 versioner, men det spelar roll också.
Det
absolut.
Gör det.
Ja, det gör nog det. Inte lika mycket som musik och koreografi kanske, men det gör nog det. För jag har sett den i just med gult ljus och min favoritmusik som är elektroniska musiken av Mattias Pettersson som jag tycker är fantastisk. Och trion är min favoritkoreografi. Den är väldigt fin.
Ja, den är jättefin.
Det är väldigt många fina koreografier, men jag älskar den här trion och hela den här grejen med de här. De håller upp händerna som trianglar så här, som pyramider ska man säga så här. Och de är i siluett mycket, typiskt så här Virpi Pahkinen en grej med händer och fötter och så här liksom, med omöjliga vinklar, fötter och armar i siluett så här och med det gula ljuset var det någonting speciellt, för jag sitter med annan färg också. Så det var en skillnad, för jag tänkte på det liksom. Det var också min favoritkoreografi del, absolut. Så det kanske är någonting med den.
Ja, verkligen. Jag tycker det var fint också med hennes solo, alltså att få se henne helt ensam på scen först. Och nu minns jag faktiskt inte vilken musik det var till det då. Om det kanske var, vad sa du, din...
Mattias Pettersson var det ena, elektronisk musik. Sen var det... det var ett orgelstycke, Gunnar Idenstam tror jag heter. Och,
jag tror det var han som var till hennes solo, ja.
Just det.
Men vad kan du säga själv om musiken i det verket?
Jag pratade med Virpi om liksom förutsättningarna på hur vi skulle jobba med musiken. Och idén för den här föreställningen är ju att det är 5 koreografier som hon har gjort, 5 musikstycken och 5 ljussättningar som slumpas varje gång. Varje kväll som föreställningen spelas så slumpas en kombination av det här. Så det finns 125 möjliga kombinationer av ljus, musik och dans. Och förutsättningarna för att det ska funka då rent tekniskt är att alla musikstycken är lika långa. Så jag visste att mitt stycke behövde vara precis 12 minuter 58 sekunder. Alla musikstycken är precis samma längd. Det finns några parametrar som är liknande, har jag förstått efteråt, som hon gav till kompositörerna. Och jag ska inte berätta vilka så här, men det gör att det fungerar dynamiskt. Det finns teoretisk möjlighet att det ska fungera ganska bra till alla koreografier. Så hon har lite koll på dynamik förstås. Det är slump, men det är samtidigt förstås en möjlighet. Det är inte liksom... hon har koll lite på det här, förstås. Men det här... Mitt musikstycke som utgick från... dels vad jag inte ville göra framförallt. För jag visste lite vad de andra kompositörerna gjorde. Jag kunde räkna ut lite grann vad de gjorde. Så då tänkte jag att jag ville göra ett musikstycke som kontrasterar mot vad de gör. För jag förstår att idén... det skulle bli intressantare om det ju mer och de olika musikstyckena kontrasterar med varandra. Så att jag gjorde någonting som i mitt fall då blev att välja att göra ganska så här akkordbaserat, melodiskt, melankoliskt stycke. För jag visste att de andra skulle göra mycket, mycket toner och mera konstmusikaktigt, liksom, många av dem. Och det var vad jag tänkte kring. Liksom, mest.
Ja, jag tyckte precis, ditt stycke stack ut just för att det hade mycket mera, det var inte lika mycket så här disharmoni, det var mycket mera, det flöt ihop på ett annat sätt tycker jag. Det fanns ett stycke där det nästan var som fågelläten. Nu minns inte jag vem det var. Men...
det är Mika Takahari som är slagverkare.
Aha, okej. För där dansar de också lite, kanske reptilaktigt. Man hade så här ryck i rörelserna och så. Som jag skulle säga att man ser ganska mycket nu. Jag tänkte på, jag såg Matilda Flebergs Cirkonen. Där det också är någon form av, det är väldigt så här ryckiga, spasmiska rörelser. Och jag fick återigen igår också en så här Dune-känsla. När jag såg det här lite... det var väldigt filmiskt, väldigt vackert, väldigt fina bilder. Det känns som att man kunde ta så här planschbilder från en massa olika delar av föreställningen. Väldigt vackert visuellt. Men också lite obehagligt. Alltså det fanns någon obehaglig känsla både i musiken emellanåt. Men inte i ditt stycke. Även om det då var melankoliskt. Så hängde det ihop väldigt... väldigt fint. Men så ni kompositörer, ni pratade inte med varandra och så, utan...
Nej, jag pratade inte med någon kompositör innan, utan jag pratade med dem på premiären sen. Det var jätteroligt att få träffa dem, så jag satt vid samma bord som 2 av kompositörerna och pratade med, med de flesta liksom under kvällen sen, så det var väldigt kul att få liksom träffa dem. Och det var väldigt rolig föreställning överlag. Den är ju lite så här komisk i början också med lottningen, som Leif André håller i lottning, och det blir en så himla bra stämning för föreställningen, vilket jag tycker är ljuvligt liksom. Det blir så här liksom trevligt att det skapar en stämning i publiken, en sammanhållenhet som inte är elitistisk och så här liksom, för att det kan bli så liksom i scenkonstsammanhang att man, att det är någon slags prestation till och med från publiken, en prestation att veta vad det här handlar om och hur bra det är och hit och dit så här, och allmänliga sådana aspekter som desarmeras av Leif Andrés intro där han pratar med publiken och berättar om sin egen relation till dans och och sen tar upp folk och lottar hela föreställningen.
Ja.
Så då skapar man en, liksom, en utgångspunkt som blir som att det blir fem olika nummer nästan som presenteras i de här dansgrejerna. Det är väldigt kul. Så.
Ja, men verkligen lite så här bingo-lotto-känsla som han sa själv. Men han är ju jättebra.
Absolut.
Och verkligen lättar upp hela stämningen. Jag var där med min systerdotter som inte går på mycket dans, verkligen inte. Hon bor i Kiruna och jobbar i gruvan där. Hon är svetsare. Och hon, men hon är själv poet också, så att hon ska faktiskt tävla i Poetry Slam här nu, SM i Uppsala bara om några veckor. Coolt, så hon har väldigt mycket att säga om konst och så. Men hon var så här, vi pratade just om att dans och det kan vara svårt. Och hon bara, jag har aldrig sett något liknande. Men det är en upplevelse. Sen kanske man inte förstår allting. Och det är just det där med att vi många gånger känner att vi måste förstå det vi ser. Jag vet att Kenneth Kvarnström sa någon gång så här, vi måste släppa hela det här. Att men nu är det en man och en kvinna på scenen, nu har de någon slags relation och sen vidare och vidare kring det. Men det är svårt.
Ja, man söker väl liksom referensramar till saker, och inom kultur så krånglar man till det ännu många varv liksom, med många aspekter som inte borde vara där så mycket. Till exempel, vad borde vi se, vad borde vi lära oss av det här? Men jag tycker inte personligen att det är intressant, särskilt inte i konst- och musiksammanhang. Absolut inte i musiksammanhang när den är instrumental. Liksom, för den är, jag tycker den är mycket mer grundläggande. Om man ska säga någon sanning i någonting, eller vad som är rätt och fel, så är det liksom bortom den musik.
Mm.
Det är liksom beyond, liksom, det är beyond liksom människors strukturer och liksom, allt sånt vad man pratar om. Så man lägger så mycket sånt på det. Efter att ha jobbat 30 år med kultur så tycker jag att det sätter griller i huvudet, både på folk som skapar och på de som tittar på det och lyssnar. Så.
Men Virpi då, vad har du för förhållande till henne? Eller vad har ni för... alltså hur ser arbetet ut med henne? Ni har ju jobbat en del ihop innan också.
Ja, vi jobbar bara med en föreställning innan, men när vi jobbar med den här föreställningen och med den förra, så hon är väldigt, hon litar väldigt mycket på dem hon jobbar med. Känns det som att hon låter folk, hon väljer dem hon tycker gör bra saker, och sen så tror jag att hon ser vad folk helt enkelt gör.
Mm.
Funkar det så toppen, och funkar det inte så jobbar hon med någon annan nästa gång antagligen. Så att det är väldigt bra princip. Liksom. Jag kände mig väldigt fri att göra musiken, och det var minimal inblandning, nästan ingenting. Hon bara kom med några bra kommentarer om liksom någon detalj som hon märkte, för hon har själv studerat musik och kan musik. Och,
just det.
Ja, så, det var jätteroligt. Det var fantastiskt bra. Jag jobbade på bara. Vi träffades ett par gånger och pratade om liksom förutsättningarna och lite vad som kunde vara intressant och vad som inte kunde vara intressant. Och, men hon hade inga... Hon gav inte några andra regler egentligen än den där tiden och lite om dynamiken. Liksom.
Just det. Du, när du säger det där så kommer jag ihåg att jag har lyssnat på hennes sommarprat. Där hon berättar, så hon är ju klassisk skola då, eller hur? Och att hon åker på en mörk sjö där hon hittar den här, någon slags rörelsemönster och så. Men sen så läste jag också hennes bok ett par gånger, för att den var inte helt enkel att greppa.
Jag visste inte hur hon skrev en bok.
Ormens... väg. Nej, ja, men det har hon gjort.
Det måste jag läsa.
Absolut. Där är hennes resor och där hon också hittar mycket inspiration. Som jag
Wow.
Väldigt cool. Men du har jobbat också med Helena Fransén. Det är nog kanske det jag tänker på, att du har jobbat mycket med.
Absolut, ja.
Hur kommer det sig att ni två hittar varandra eller hittade varandra?
Det var så att Helena frågade bandet jag spelar med, Silver Bullet, så här, om vi ville vara med och spela i hennes föreställning som hon gjorde på Kongelige Teater i Köpenhamn. Det här var länge sedan, det här var alltså 2005. Och det ville vi gärna, så då var vi med och spela live där i föreställningen. Och under den tiden så ville jag väldigt gärna jobba med film så här och dela hela tiden ut liksom CD:n med min musik, instrumental musik till olika regissörer och producenter och så här. Och, och jag gav också en skiva med instrumentalmusiken till Helena liksom, för att se om hon skulle vilja liksom använda till sina dansverk. Och det ville hon, så då började vi samarbeta efter den där föreställningen där i Köpenhamn. Så samarbetade vi ganska direkt med en till föreställning i Köpenhamn, och sen så blev den i Stockholm, så blev det fler, och sen så jobbade vi väldigt intensivt under 10 år nästan. Jobbade vi med, jag vet inte hur många föreställningar, men över 20 liksom. Så vi har gjort extremt många föreställningar och film och allt möjligt. Och,
Alltså ni har verkligen hittat varandra. Fortsätter ni att jobba?
Ja, det var ett tag sedan nu. Kanske att vi jobbade så mycket. Vi hade jobbat så mycket. Att vi hade gjort så många idéer. Liksom, och, så att nu har det varit en liten paus. Men definitivt så ska vi jobba någon gång igen när det blir bra läge liksom, för det. Så.
Men det kanske är bra också att byta. Alltså,
ja, det
plockar in nya perspektiv och liknande.
Det tror jag definitivt. Jag tror att det måste man liksom, tyvärr. Även om det är kul, så måste man liksom, tyvärr bryta mönster när det gäller kreativa saker. Liksom.
Du nämner Silver Bullet här. Ni spelade med varandra mellan 95 och 2004. Men du har också, du skapar också musik till tv-spel och liknande. Jag tänker, om man läser om Silver Bullet och så står det att den gruppen var också inspirerad av tv-spelsmusik. Började det redan där, eller började det innan det? Eller hur kommer det här med tv-spelen in?
Jag tror att det började, för mig så började det nog jättetidigt. Liksom. Alltså när man var kanske 10-11 så slog det igenom på allvar med Commodore 64, hemdatorer och spelarna. Det var fantastiskt, och det fanns också såna små hackergrupper som gjorde intron till crackade spel. Det betyder alltså att de gjorde egna häftiga instrumental och visuella demon som fanns före spelet med musik och det man kunde göra på de här datorerna. De var helt enkelt skickliga små programmerare i 12-20-årsåldern som gjorde såna här otroligt häftiga visuella, vad man skulle kalla det visuals idag. Men där, den scenen, de är piratkopierade spel, musiken i spelen. Det fanns några kompositörer som också gjorde fantastisk spelmusik med väldigt små medel. De hade möjlighet till 3 kanaler med de här små liksom chipdjuren som fanns inne i Commodore 64. Så chipmusiken liksom präglade liksom. Om man var intresserad av musik så tror jag det fastnade väldigt snabbt där. Så jag växte upp med att lyssna på en del av den musiken. Och sen när vi spelade med Silver Bullet så pratade vi, kom vi tillbaka till de referenserna och snodde liksom riff från de här dataspelsmusiken och sånt här. Så det var, man måste komma ihåg liksom att elektroniska musiken är nu liksom väldigt normal. Men liksom på 90-talet och 80-talet så var den inte så tillgänglig. Liksom. Det fanns bara väldigt få mainstreamställen och resten av det var underground som... Säkert techno-scenen och Detroit och sen dataspelsmusiken och Kraftwerk förstås var en stor referens för Silver Bullet så att, och hiphop och så här. Så,
ja, okej. Okay. Just det, men för vi pratade just om så här, hur ljudbilden ser ut för dig nu när du skapar musik och så också. Den är ju, hur skulle du själv beskriva den?
Jag skulle säga att det är väldigt mycket elektronisk musik och senaste åren har jag hållit på väldigt mycket med någon slags primitiv elektronisk musik som liksom komma ner till någonstans intuition för vad jag själv vill höra för sound och vad jag kan skapa för sound utifrån de syntar och trummaskiner jag har, som också senaste tiden hade kommit en del trummaskiner som är väldigt liksom basic men har ett sound som är så nära elektricitet man kan komma, och att jobba med de här klangerna och de sakerna tycker jag är väldigt intressant. Och det gör jag nästan uteslutande för mig själv, och det finns inte en stor lyssnarskara på det här, men jag tycker att det är meningsfullt. Och, jag såg ett band som hette Pansonic 97 var det, och det var ett fantastiskt, det var bara revolutionerande för mig liksom, att någon kunde göra musik så himla kraftfullt, så liksom, sån upplevelse live och med så få medel liksom, och jag tycker det är intressant. Men jag gör också melodisk musik förstås och så här, så jag jobbar med många olika fält.
Men de är inte stora, det bandet du pratar om?
Pansonic blir väl mer och mer liksom. De är inte stora här, men det är väldigt många som har influerats av det. Och
vad är det som gör att folk influeras av dem?
Jag tror att det var en sån här liksom typisk kombination av artister som är intressanta, de var väldigt hemliga, det var en duo som var kryptiska, pratade väldigt lite, de så på något sätt hemliga och farliga ut, precis som alla andra coola band, och så spelar de bara en bizarrt minimalistisk men otroligt väl ljudande musik liksom, så, mm-hmm. så att, så har man sett dem liksom i den tiden när inte många gjorde sånt, så var det som så här, what, vad är det här, hur gör de med sin musik, hur gör de? Jag frågade en av dem en gång, Mika Vainio, jag frågade hur, jag var jättenervös, gick fram till honom och frågade på finska då, han var från Finland, ja, hur gör ni er musik? Vyskut hertz, ja. 50 hertz, svarade han. Och jag bara, ja, aha. Och sen har jag förstått sen senare att den tonen i 50 hertz, det är liksom brummande ljud i elektriciteten, så här liksom, det är en utgångspunkt för.
Mm-hmm.
Så det var en helt annan filosofi liksom. Så här.
Wow, vad har de inspirerats av, undrar man?
Ja, vem vet. Dåliga uppväxtförhållanden.
Ja, men du, på tal om det, vill du berätta lite grann bara om din bakgrund så här, inom musik då? Spelar du andra instrument eller är du mest på dator?
Jag spelar mycket på mina elektroniska instrument, och så spelar jag har genom åren gått igenom många instrument, men jag började spela piano och gitarr som de flesta andra. Spelar bas i Silverbullet, där jag också spelar gitarr och keyboard och sjöng och... Jag har en cello som jag spelar på en del och gör lite konstiga cellopålägg ibland till folk. Och sen har jag autoharp, ett folkinstrument från USA. Och jag har dragspel, jag har flöjter. Så jag är liksom helt...
Du är multi...
Jag är så multi-instrumentalist, ska jag nog säga. Liksom. Men det betyder inte att jag är bra på de här instrumenten, men jag spelar på väldigt många instrument. Ja.
Men dragspel, är inte det enormt svårt?
Det är svårt, för man ser inte sina händer riktigt.
Nej.
Och det
nej.
Gör det extra krångligt, tycker jag.
Ja, just det. Och man måste också spela i en... Eller är det som ett piano, fast nej?
Men det finns olika. Det finns knapp och piano. Men ja. Jag har två olika pianodragspel. Så då är det ju åtminstone på höger hand, förstår man logiken där från ett vanligt piano. Men vänsterhanden är alltid knappar.
Men om man ser till din bakgrund då, du är född och uppvuxen i Vasa i Finland och bor idag i Stockholm. Kan du berätta lite grann om, dels kommer du från någon slags musikerbakgrund, alltså dina föräldrar eller liknande, och lite resan, ganska kortfattat då, men hit till Stockholm?
Alltså, min pappa är musiker, så han introducerade mig till olika instrument, och jag fick vara med och se när han spelade live och sånt. Så han är absolut den som har gjort att jag är musiker, och han såg till att det fanns instrument runt omkring mig. Så, så jag var inte så intresserad av att spela när jag var liten, jag spelade fotboll länge. Men sen i tonåren, kanske vid 15 år sånt, så då blev jag verkligen så här, liksom, biten av musik. Och sen dess har jag hållit på musik helt och hållet. Så jag bodde i Vasa tills jag var 20, så flyttade jag till Göteborg. Bodde jag där 12 år och nu bor jag i Stockholm sen 16 år tillbaka.
Och det var i Göteborg som du träffade de här musikerna i Silverbullet och liknande. Ja. Du, Göteborg kontra Stockholm då som musikstad, vad skulle du säga? Vem vinner? Utan betygssättning.
Ja, betygssättning, ja. Det ska jag aldrig våga faktiskt. Innan det gäller Göteborg och Stockholm ska jag aldrig våga betygsätta dessa. Nej, men Göteborg är en fantastisk musikstad på alla sätt och vis. Den är ju perfekta musikstaden, särskilt när vi höll på med rockmusik och sånt. Det var ju liksom den här andra staden i ett land som Manchester eller något sånt här, inte upplever det som att man måste liksom hitta på sina egna grejer. Det kommer inte så mycket band till Göteborg. Nu kanske det kommer, men när jag bodde där kom inte så mycket band dit. Man gör sina egna grejer. Det är så här Seattle, Manchester... Det finns några exempel på sådana här ställen som är väldigt bra kreativt mässigt. Man bildar sin egen scen och det blir mer eget. Sen fördelen med Stockholm är väl alla stora institutioner. Man har en större tradition av särskilt scenkonst och produktion av en mer professionell karaktär. Så det är ju vinsten med det då. Liksom. Så att,
Vi pratade lite kort om Paris du och jag innan, och du trivs verkligen i den staden och så. Jag skulle säga att jag tycker Göteborg är lite grann Sveriges... Paris. Du har mycket erfarenheter utav Paris också.
Ja, jag har varit mycket i Paris. Det finns en sån här residenslägenhet via Skap som är Sveriges kompositör av populärmusik har. Och jag har varit där på residens många gånger liksom, och senast i höstas 2 veckor och året innan också 2 veckor på hösten, och det är väldigt inspirerande, och där känner man väl att liksom den självklarheten som kultur har där i alla former. Liksom från hela världen. Och den storleken på stan liksom, som gör att det är ett myller det är på en annan nivå sen igen. Liksom.
Men de tar kultur på ett helt annat allvar än...
Ja, och alla former. Liksom. Mm. Inte bara liksom, det här är fint och det här är inte fint, utan alla står upp för det de gör och allting tas på allvar. De har koll också. Liksom. De har koll på finsk kultur på ett sätt som inte man kanske har i Sverige och sådär. Mm. Lite mera. Och sådär, de intresserar sig för andra kulturer också. Och sådär, så att jag tycker det är fantastiskt att vara där.
Oh, där känner man ändå att i Frankrike vi borde ta efter lite mera. Vill du ha mera kaffe förresten?
Gärna.
Ja, vi tar en liten paus med det. Vill du ha mjölk också?
Ja, det är bra. Tack. Ja. Tack så mycket.
Ja, den var ju lite... Vad säger du inspirerar dig när du skriver musik? Har du några så här influenser, några speciella influenser eller förebilder?
Jag tycker att de blir fler liksom, med åren eftersom förr så influerades jag kanske mest av musik direkt. Liksom. Man kopierar kanske på något sätt det som man själv tyckte var bra eller ville nå dit. Hur har de gjort det här? Och man plankar helt enkelt saker och liksom försökte skapa sig en egen plats. Och sånt. Men nu så tror jag en del av processen med att bli en skapande person är att vara skicklig på att hitta inspiration runt omkring sig. Annars blir det väldigt svårt att jobba dagligen med någonting om inte du inspireras av ganska mycket saker. Liksom. Så att det kan vara allt från karaktärer i filmer till böcker till resor till vardagliga saker, liksom, så detaljer eller allt möjligt. Liksom.
Jag vet, när du säger böcker så tänker jag på att vi har pratat om liksom, vilken typ av böcker du inspireras av, men det är inte som jag fördomsfullt skulle säga, så, ja, men det är väl sci-fi till exempel. Så har du en hel palett utav...
Ja, för mig så tycker jag mer om drama och liksom, jag tror att känslorna i musiken är liksom närmare skulle jag säga, dramatik i film eller i böcker. Liksom. Alltså känslouttryck av olika saker, alltså, olika slag. Liksom. Det är det som är närmast liksom, musiken i åtminstone instrumentala ursprungstillståndet. Så är musik liksom mera, det finns någon kraft och någonting som kanske kommer som har liknande sak som i dramatik eller liksom en spontant skratt från någonting som är överraskande roligt. Där har du någonting som är, du har liksom den här känslan när du skrattar från maggropen att någonting som är överraskande till exempel. För det blir roligt av en överraskande kombination. Liksom. Och musiken har samma förmåga att ha det språnget liksom från ingenting nästan. Det är som en atomklyvning. Du vet inte varifrån det kommer riktigt, men det finns där. Den här kraften, vi vet att den kraften är möjlig någonstans. Och då är det intressantare soundmässigt kanske man kan kolla på sci-fi-filmer och hitta massor av bra sci-fi-musik och intressanta saker och visuellt så här, men rent liksom grunden av musik skulle vara snarare liksom vad är det som händer med en karaktär som är spännande liksom när den grips av känslomässiga saker och sånt, för där någonstans är det intressanta saker i musiken också, hur om man lyssnar på musik och ska skapa den och forma den så här, så måste man liksom ha en, tror jag, en förståelse för olika mänskliga liksom, tillstånd. Och det är också spännande att läsa om. Särskilt om man blir äldre. Så är det ju, man har levt ett tag så är det intressant att läsa om mycket saker som har hänt. Och folk som har perspektiv på vad som har hänt. Och så här. Så att, nu läser jag en bok av Isabella Allende. Som heter Violeta. Det handlar om en kvinna som är 100 år. Som berättar om sitt liv för sitt barnbarn. Och hon berättar väldigt ocensurerat om hela sitt liv. Och jag ville verkligen läsa det här när jag... så att den här boken fanns på Babel typ så här, så. Och det är jättefascinerande. Då skriver hon från ett personligt perspektiv, men också fiktivt då förstås, om sitt liv, väldigt, väldigt så här intressant om vad som händer i möten mellan människor och så här, och det tycker jag är inspirerande. Det är liksom en intressantare drivkraft till att sitta och göra musik än att jag vet inte. Det här är en lång diskussion och en svår... Så man kan sitta och prata hur länge som helst om det här. Vad som är meningsfullt att hämta. Men någonstans känner jag att jag litar på att det är någonstans därifrån som det kommer kanske ett större djup i botten av musiken. Liksom.
Ja, men intressant. Det här med mötet mellan människorna. Hur beskriver hon det? Är det det som är det viktiga i boken? Jag tänker, det lät väldigt intressant.
Ja, det är ju...
Är det det man minns?
Ja, det var ju kanske... Just den boken berättar hon allt vad som har hänt egentligen. Det var väldigt spännande saker om Chile och därifrån hon kom och Isabella Allende flydde från Chile. Och, men ja, hon berättar om olika aspekter av livet egentligen.
Ja, jag tänker, alltså, när du säger det så tänker jag att man minns, om man nu går tillbaka i retrospekt, så kanske man skulle minnas så här, ja, men jag var med om revolutionen där och kriget där eller vad det nu kan vara. Men det man egentligen minns är alla möten med människor.
Absolut, då är det hon berättar mest om. Berättar om möten mellan män och kvinnor och barn och alla, och äldre personer, yngre personer och olika intressanta mekanismer i samhället som kommer från de sakerna. Och så det, det, men jag läste en annan bok som var mer kreativt inriktad nyligen. Mia Engberg skrev en bok, hon är regissör, hon skrev en bok som heter Den visuella tystnaden. Som var väldigt spännande, om dels lite egna erfarenheter men också dels i hur hon ser på filmskapande och funderingar kring Marguerite Duras filmer som hon har inspirerats av mycket. Och det är ju också fascinerande, där kan man ju läsa, sådana böcker är ju väldigt ovanliga och fantastiska när folk kan skriva ihop sitt eget personliga perspektiv, egna personliga erfarenheter, sina tankar kring kreativitet, och det skulle jag vilja läsa mer liksom, sådana böcker.
Den visuella tystnaden, vad, är det någonting som speciellt som händer där? Eller?
Jag kommer inte ihåg exakt vad hon menar kring det här, men det handlar väl om särskilt mycket om Marguerite Duras sätt att skapa film där hon pratar över filmen och berättar vad som sker i bild och sånt här, och sen samtidigt klippa konstiga kombinationer av bilder, och hon är ganska revolutionerande i sitt filmskapande och så här. Och det, jo, det handlar lite om hennes, den här regissören Mia Engbergs egna försök att inte säga så mycket saker kanske i dialog, utan säga, det med, säga saker mer och med bara bilder och ha så lite, vad händer om man tar bort nästan all meningsfull dialog och sånt här. Det tangerar väldigt mycket vad man gör när man komponerar för dans, för där finns det ju sällan dialog och så där.
Hur mycket behöver du se dansarna och vara med i det här skapandet när du gör musiken, eller sker den separat?
Den kanske är separat, men det är roligare om man får vara med i processen förstås och kolla på rep och se liksom utvecklingen av det. Så att när jag jobbar med Helena Fransén så jobbar vi väldigt nära liksom, att man, vi börjar med att prata teoretiskt om vad vi vill göra, vad ska det vara för slags musik, ska det vara live, ska det vara inspelat, hur många musiker ska det vara om det är live, hur kan vi göra det visuellt om vi har en musiker på scen eller flera musiker, om den är inspelad, vad ska vi ha för slags soundvärld, och prata referenser i kanske lite bilder eller filmer eller böcker också. Och sen så gör man kanske lite musik, ger den till Helena, hon testar mot dans, kommer jag kolla hur det ser ut, och så säger Helena, vi borde, kanske det här måste vi stärka, eller det här måste bli svagare, vi måste hitta bättre dynamik, vi behöver något stycke som är starkare. Så går man tillbaka till studion, gör lite musik, ger det till Helena. Så då jobbar man väldigt mycket så här parallellt liksom, att testa det i replokalen och titta hur det blir. Sen så finns det en annan aspekt, det är också om man gör till exempel ett solo för en dansare, så är det ju väldigt bra att få se hur den här personen verkligen dansar det där ganska tidigt, och se vad det är för person också, för där kanske det är en, där kanske det är en styrka just i det här liksom, att vara intresserad av dramatik och människor och överlag personligheter och sånt, för att dansare kan göra koreografin alltid. Alla dansare kanske kan göra samma koreografi, men det kommer aldrig att vara samma sak. Det kommer att vara, det är så intressant med dans, för att dansaren i sig kommer att skina igenom som person. Det är liksom omöjligt för den att gömma sig bakom koreografin. Och det är spännande grej med dansen. För att den, dansaren pratar inte, men den är där som person. Och det är viktigt att se det. Okay, vad är det för person? Hur gör det? Vad blir det uttrycket? Det här är rörelse, men vad blir uttrycket i kombination med personen? Och det här är viktigt att vara på plats och se förstås. Liksom, för då kan man märka, aha, men det finns en enorm känslighet hos den här personen. Då kan man använda det liksom, till att, att det är väldigt känsligt, fast det kanske är hetsigt. Alltså, det är ganska ordlöst arbete det här sen sist och slutligen, men det makes sense när man försöker sätta ihop de här sakerna.
När du skapar ju både musik i grupp, alltså med andra, och sen solo. Vad skulle du säga, hur hittar du kreativitet? Hur ser kreativiteten ut i de olika skapande processerna?
Det är lite svårare själv. Man måste liksom då just vara bollplank mer till sig själv. Det är svårt. Liksom. det är lättare i grupp att vara kreativ. Då kanske man inte har samma åsikt, så det blir svårt därför ibland. Men det är lättare att... Det är mycket lättare om man är flera som skapar oftast. Liksom.
Är det så? Men då behöver du ju kompromissa. Är det bra det?
Ja, inte nödvändigtvis alltid bra. Men det kan också bli liksom sådana möten där som gör att det blir mer, liksom, att 1+1 blir inte 2 utan det blir 5 liksom, på något sätt. Ja. För att man får någon, det händer någon alkemi där som i mötet mellan flera personer. Eller så här. Till exempel, jag tycker att vårt band Silverbullet var en bra liksom, konstellation på det sättet att vi var många där som var kreativa och det var väldigt besvärligt att komma till något beslut och ganska så här jobbig process alltid. Men resultatet blev ändå väldigt mycket intressantare än vad någon av oss själva skulle kunna skapa i det fältet. Liksom, så. Men jag tycker om att skapa själv också, men det går snabbare att skapa själv. Man har ju kontroll över allting. Och så där.
Just det. Ja. Men har du någon då som kommer in, som någon slags redaktör? Eller?
Ja, jag spelar nog upp det för folk alltid. Jag spelar upp det för min sambo och pratar om det med henne och spelar upp det för mina kollegor i studion. Jag har kollegor som sitter i andra rum där. Och så där så att,
ja. Är din sambo också i den här branschen eller är hon...?
Hon jobbar med teater, så hon jobbar med dramatik.
Mm. Så, ja. Ah, ja, men då är det ju en bra inspels... partner. Men bara kort, jag ser, du är ju lite dansare också själv. Du har berättat om en erfarenhet.
Jag har dansat breakdance när jag var liten. Ja, precis, ja. Runt 83-84 dansade vi breakdance, jag och mina kompisar Otto och Ralf som kom från London och bodde i Vasa, Finland. Och, så vi var ute och dansade och ibland, eller vi dansade mest i källaren i deras hus. Här, men en dag så tog vi emot oss och tog ut vår dansmatta och vår linoleumdansmatta och tog ut den på gatan där i Vasa och skulle dansa breakdance och tog en sån här bergsprängare med dit och satt igång vår musik och så började vi dansa där på trottoaren. Det var nästan inga folk där så här, och de som var där gick bara förbi, för de förstod inte alls vad det var. Liksom. Ingen hade sett breakdance 1983 i Vasa.
Just det.
Så de bara tyckte det var något väldigt knasigt alltihop och ville inte stanna till och titta. Så här. Och sen så skulle min kompis Otto göra en backspin, men han var lite övertaggad för vi var nervösa, så han gjorde en backspin och gjorde den så himla, himla snabbt så han rullade av mattan och rakt in i häcken där bredvid liksom, och in i hundbajs.
Ja.
Och där slutade vår karriär som har dansat ute på gatan i varje fall.
Vi blev så, symboliskt.
Han blev så arg och vi rullade ihop mattan och sprang in igen.
Hade ni tänkt att ni skulle få lite pengar för det här eller ville ni bara inspirera andra?
Jag tror vi hade en keps där också som vi skulle samla in pengar i.
Åh. Hur kommer det sig att ni liksom var så tidiga med sånt? Det känns som att du är i sådana sammanhang där man är ganska tidig på bollen. Alltså innan folk har hunnit fatta.
Jag tror att när det gäller det breakdance var det just att de här Otto och Ralf kom från London och de fick liksom den här kulturen då som var ny, fick från London ganska mycket grejer via sina kusiner som var större och så här. Så det var tursamt, så det var bra. Den musiken var ju otroligt häftig liksom. Allt från liksom tidig hiphop tills det sen blev så bra som Public Enemy är extremt bra band som gjorde helt makalösa saker rent musikmässigt så här också, som jag inspirerades av. Men jag tror att hänger man med mycket andra kreativa människor så får man så mycket tips av dem. Liksom. Särskilt i en viss ålder, liksom, från 15 till 30, särskilt när man hänger mycket med andra personer så snappar man åt sig mycket kunskap, tror jag. Det är jättesvårt idag till exempel, trots att det finns mycket, mycket mer tillgång till allt som finns så är det mycket svårare att hitta saker idag som är nya.
Men det är intressant att du säger det, att mellan 15 och 30 så kanske man beter sig på ett visst sätt. Och sen, vad tycker du, hur ser det ut för dig nu? Hur är skillnaden för dig när du var yngre kontra den äldre, Jukka?
Jag tror att... en svår fråga. Jag vet inte riktigt.
Hur betyder
kanske,
det
kanske att det blir liksom lite att jag vågar... Vissa saker vågar jag lita på lite mer att det här tänker jag bara nu göra liksom, oberoende om ingen lyssnar på det här. Så tänker jag göra det här och kanske komma tillbaka till grunderna av musiken på ett visst sätt. Men när jag var kanske 17-18 så gjorde jag för det här vill jag höra. Jag hoppas att någon vill höra på det här liksom, som jag har gjort det här liksom, även om ingen annan pysslar med det. Och nu är det mera jag vill göra det här för jag har inte oändligt med tid kvar att göra musiken då, liksom, så minns jag man i den här åldern. när jag är 49 så känns det som tiden inte är oändlig mer om jag gör musik. Och då känner jag, men nu tänker jag göra det här oberoende om ingen lyssnar på det. För jag vill liksom veta, vad händer om jag gör så här? Så,
mm. Tänker du på vad du lämnar efter dig eller tänker du på i stunden, att vad du vill göra här och nu?
Jag tror att jag tänker ganska mycket på bara exakt vad jag vill höra här och nu. Jag tror att det är egentligen hemligheten med mycket bra musik särskilt. Jag vet inte om man kan skriva böcker på det sättet. Jag tror man måste ha en mer struktur liknande grej. Men när det gäller musik så tror jag man måste känna liksom in the guts ganska mycket. Liksom, oberoende vilken form av musik det är. Liksom. Även om det är svår orkestermusik och med stor orkester och stort verk liksom, på en och en halv timme med 50 musiker, så måste ändå någonstans måste du känna dig. Du måste känna någon slags, just den här explosiva kraften, den är intressant i musik. Liksom. Sen kan man imponera på folk med väldigt mycket toner och välskrivna liksom, harmoniska strukturer och sånt här. Men det är någonting för musikvetare att liksom, prata om. Det är inte riktigt kraften i musiken. Så jag tror att man, om man orkar, så borde man liksom försöka hitta hela tiden den här liksom, explositeten eller den här liksom, grundkraften i musiken. Det är väldigt flummigt det här, men det är viktigt.
Ja, du har ju gjort många samarbeten och så med kompanier, danskompanier och liknande. Men har du något som du har kvar, alltså som du vill göra? Är det någon som du skulle vilja samarbeta med som du ännu inte har gjort det med?
Jag vill samarbeta med jättemånga koreografer och jag skickar utskick internationellt alltid ibland också. Jag har försökt kontakta liksom stora institutioner, dansinstitutioner i världen och sånt och skriver direkt till så här liksom Akram Khan eller Sidi Larbi Sharkoui skulle jag vilja jobba med förstås. Sådana här liksom, som jag har sett upp emot. Och, men jag vill jobba med alla möjliga liksom, som vill samarbeta. Så,
vad är det med Akram Khan som du vill komma
Det var nog en att jag såg en föreställning med Akram Khan och Sidi Larbi Sharkoui för länge sedan. Och det var ett väldigt starkt intryck. Liksom. Det lämnade ett väldigt starkt intryck. Det var nog bara ett exempel och det var ganska länge sedan jag kontaktade honom och fick inget svar. Men jag brukar skriva till olika institutioner ibland, så här carte blanche. Eller liksom så här, men,
du har inte samarbetat med dem eller?
Nej, okej.
Men du vill göra det?
Jag vill samarbeta med gärna, men jag tycker att dans är fantastiskt att göra musik till. Så.
Är den svår att ta till sig utan scen? Jag skulle säga att den inte är det.
Men... Nej, det tror jag inte. Det behöver den absolut inte vara. Den är väl som annan instrumentalmusik och som filmmusik. Liksom, helt fin att lyssna på annars också. Nej, jag tror att instrumentalmusik är generellt är jätteviktig för folk att lyssna på. Folk tycker ju jättemycket om filmmusik. Och det är större än någonsin och mycket konserter med filmmusik. Så det borde vara precis samma sak med modern dans. Det är bara att man den kanske hamnar i skuggan av dans när man diskuterar det, men den är ju jätteviktig i föreställningarna också.
Jag tänker som filmmusik kan man ju nästan återuppleva filmen om man lyssnar på den och så. Finns det samma referens som man hör dansmusik? Man kanske inte hör den på samma vis.
Jag vet inte.
Nej.
Jag har inte tänkt på det så mycket. Jag vet inte om jag lyssnar jättemycket på musik från modern dans heller. Alltså,
nej, det är mer klassiska verk, då har man dem direkt.
Ja, de är inte så, det är inte jättemånga som ger ut, eller kanske det är som ger ut soundtrack också. Jag har dålig koll, måste jag säga.
Alltså någon som var lite elektronisk ändå, ganska mycket hiphop, det var ju Fredrik Benke Rydmans Svansjön Reloaded, där man tog då klassiska verk och liksom mixade ihop dem med street och hiphop och så. Det blev ju bra. Det blev så pass bra så att Anneli Alhanko, när jag pratade med henne, hon sa, och som har dansat mycket, du vet den klassiska Svansjön, sa att hon hör den typen av musik när hon tänker på Svansjön.
Ah, wow.
Hon sa att hon tyckte den var så pass bra.
Ja.
Så det kan ju också påverka rätt mycket där. Men så om jag skulle fråga dig om specifika dansupplevelser eller upplevelser som du har när du har arbetat och samarbetat med dansare och koreografer, har du någon som du tänker på top of mind, så här, det här var speciellt, bra eller dåligt?
Jag kommer ihåg att jag jobbade med, det här är bara ett exempel, för det finns många, men jag kommer ihåg en föreställning vi gjorde med Kenneth Kvarnström som heter Destruction Song, som var väldigt mörk och dyster och det var passa mig då just väldigt fint, det där uttrycket av att det var väldigt kompromisslöst uttryck. Det var väldigt långa partier som 10 minuters partier av mörker och dystopisk musik, som mycket sådana crescendon av musik och sånt. Jag tänkte liksom, det här är fantastiskt att få jobba med den här liksom typen av liksom musik, som där allting satt ihop, så här kostymen var liksom jättefint och ljuset var fint, och det var någon stark känsla av att det här borde alla se, liksom. En sån här slags scenkonst finns bara här i dansen. Jag upplevde väldigt mycket kraft i det, liksom. Att det här kanske var många band skulle vilja göra, eller många inom film skulle vilja göra, och många inom mode skulle vilja göra, och alla möjliga liksom former, liksom, och inom, att det var så starkt liksom och kompromisslöst och häftigt, liksom, att jag kände liksom möjligheten i dans där just då, liksom. Det här var, tror jag, 2008, 2009 eller något sånt. Så det är ett exempel på vad jag tycker är intressant med dansens möjlighet, liksom, som scenkonstverk, liksom, just för att det är ordlöst också. Jag jobbar en del med teater och tycker om det också, men det är något med dans när det är beyond ord och de här vanliga strukturerna som vi använder hela tiden, liksom, med språk och meningsbärande saker i språk, när det inte finns där. Så.
Men då gifter sig dansen och musiken och bildar något slags eget språk.
Ja, jag tror att det var det kanske, just det. Precis, att det kanske bildar liksom de sakerna, komponenterna där smälte ihop till en grej, och det är svårt att göra inom scenkonst, få sådana uttryck, liksom. Och då var det en känsla av att det här är något man upplever som där allting sitter ihop väldigt bra, liksom.
Om vi har nu liksom unga lyssnare som kanske själv vill skapa musik till dans och sådär, vilka är dina råd om man vill utforska det här samarbetet med dansare och skapa musik för dans?
Jag tror att man ska vara modig och kontakta folk som hålla på med dans. Man kan säkert liksom gå till danshögskolan till exempel, eller andra dansskolor som finns ute i landet, och liksom sätta upp en lapp helt enkelt, eller via någon nätform liksom säga att jag gör musik, jag vill gärna samarbeta med koreografer och dansare, hör av er till mig, här kan ni lyssna på musik. Kanske ha en Soundcloud-sida med sin musik som man kan skicka ut till folk och visa vad man gör, och lita på den musik man själv vill höra till dans, och bara göra den sak man själv skulle vilja höra, och för då kommer de personerna som gillar det man gör och man passar ihop med att höra av sig till en.
Får du många som hör av sig till dig då?
Nej, inte så mycket. Inte så många.
Då kan ni göra det då?
ja, absolut. Det, vill jag, ja, det är bara att höra av sig. Jag vill gärna jobba med flera koreografer och flera dansare.
Ja, men så att man ska i alla fall våga och våga lita på sin egen känsla och stil och
verkligen
inspiration.
Det känns alltid bäst. Man kan liksom vara duktig på att kopiera och göra någonting som någon annan tror att den vill ha och sånt, men det känns alltid bättre om man har gjort det i samklang med vem man själv är på något sätt, det som man själv vill uttrycka och det man tycker om.
Det är häftigt. Jag tänkte till sist bara i det här soket prata om ditt alldeles nyligen släppta album L'Anomalie. Säger man så? Ja, mamma. Skulle du kunna berätta om den processen? Och
ja, det började med att jag höll på just med ett elektroniskt album utifrån de liksom mera primitiva syntarna och trummaskiner jag har, och gjorde ganska så hård, liksom kall musik, liksom. Men sen så ville jag ha in element av helt kontrasterande liksom orkesterdelar egentligen. Och jag hade tänkt först kanske samarbeta med någon kompositör, klassisk kompositör. Men sen så började jag göra de delarna lite själv, och sen så fick inte jag med mig någon kompositör just då, liksom. Så då gjorde jag också orkesterdelarna själva. Men det är egentligen ett album med, som jag ser det i huvudet i varje fall, väldigt elektronisk musik och sen kontrasterande liksom orkesterdelar, liksom. Och det är just mycket av den elektroniska musiken, tycker jag, just det här att det är bara det är själva klangen som jag tycker är intressant, och det är drivet i det. Och
är det någonting som man skulle kunna dansa till?
Absolut, det tror jag verkligen. Jag har också skickat det, tror jag, till folk som jobbar med dans. Så jag skickar ut den skivan till många ställen, och inom både film och spel och dans. Jag tror definitivt att det skulle passa till många dramatiska uttryck.
Gör du fortfarande tv-spelsmusik?
Jag, inte just nu, men jag jobbar för några, ett par år sedan, så, eller förra året till och med, kom det ut ett spel jag jobbar med. Så att, ja, jag jobbar med spel.
Mm. Alltså det hänger kvar. Jag tänkte, nu ska vi gå in på de här frågorna om dig personligen. Så, och jag kommer att använda ett litet frågebatteri som börjar med din karaktär. Vad du har för karaktärsdrag som kännetecknar dig. Hur beskriver du dig eller hur beskriver andra dig? Det brukar vara lättare ibland.
Jag vet inte hur andra beskriver mig, men jag tror att jag är ganska liksom snabb. Jag pratar mycket och snabbt, vilket är en process för mig att vara kreativ, men kanske är lite stressig för vissa, liksom, har jag känt ibland. Så här, men, ja.
Är det så du funkar? Är det så, kommer det ut det du tänker inuti? Eller är det?
Jag tror det. Jag tror att det är viktigt att hålla ett snabbt tempo för mig. Liksom. Och, till exempel, det förenar mig och Helena Fransén väldigt mycket. Prata i 180, liksom, i 2 timmar. Och det är en process liksom, som man har eller inte har. Liksom. Så, vissa är mer eftertänksamma, vilket säkert är klokt. Så här, men jag kan inte jobba så, utan jag måste liksom, jobba och testa och backa och testa. Så jag liksom är bara hetsig, helt enkelt.
Ja, hetsig är karaktärslag. Ja. Och något annat då? Finns det något som kontrasterar det? Eller finns det...
Jag tror att det som kontrasterar till det, eller som är kombinationen av det, är liksom kontinuiteten. Liksom. Att, att jag är ju som en tärjare, jag är ju inte upp liksom, med saker. Så att jag är hetsig på kort sikt, men jag är extremt liksom, målmedveten på lång sikt. Så jag kan sitta och jobba på en låt. Jag kan jobba med den väldigt intensivt många korta perioder, så här, men jag kan också sitta med en låt i 4 år. För jag släpper med den.
Jaha.
Så det kommer ut en låt nu på den 12 maj. Den här jobbar med i minst 4-5 år. Liksom, så här. Och den är bara 4 minuter eller någonting, men det är liksom den kombinationen är lite under, jag blir inte klok på det, men jag är bara helt enkelt seg alltså.
Men oj, alltså både snabb, explosiv men också uthållig.
Ja, alltså det på låter kort sikt, så här. Ja, men,
ja. Bra kombination.
Ja, jag hoppas det liksom.
Vägskäl då, skulle du kunna nämna något eller några händelser som har avgjort vart du är idag?
Jag tror det största vägskälet var att jag valde att flytta från Vasa, Finland till Göteborg och kom till en musikscen där som var väldigt levande. Det här var 94 och det kom väldigt mycket intressanta band startade och det var väldigt kreativt klimat och det var ett stort vägskäl. Jag tror det var rätt för mig att göra det liksom, i efterhand, för att jag bytte både land, måste liksom skapa mig själv någon slags kreativ identitet i det där och det var bra, tror jag.
Mm.
Det var det största vägskälet.
Och inget annat längs med vägen? Alltså sen dess, har det varit några andra vägskäl? Och vad har du valt emellan då?
Kanske ett vägskäl för mig har varit lite, men det har varit pågående hela tiden. Men ett vägskäl har varit att jag spelade väldigt länge liksom rock- och popmusik och var inne i den rock- och indie-världen liksom ända tills jag var ungefär 30. Men då, i och med att jag började jobba med modern dans och lite film och spel och sånt, så kunde jag också liksom göra ett vägskäl där jag inte bara var inne mer i den här rockvärlden, för den alla kulturella sfärer, oberoende vilken den är, får ganska lågt i tak ganska snabbt. Så om du bara är inne, sitter i en orkester och spelar, så blir det liksom väldigt lågt i tak. Om du bara är i en indievärld blir det lågt i tak. Om du bara håller på med modern dans, så blir det väldigt lågt i tak snabbt. Och så vidare och så vidare. Så vägskälet att också liksom våga bryta den där indie-identiteten och hålla på med något så flummigt som modern dans och lita på att ja, men jag tycker om det här, jag vill hålla på med det här och vara i det. Och ett vägskäl som var viktigt. Liksom. För jag tror det är många i livet som inte vågar tro på att den här boken som handlar om en 100-årig kvinna som berättar för sitt barn om sitt liv kan vara bra, men Blade Runner kan också vara bra. Att man inte tror att man måste befinna sig inom den paradigmen hela tiden. Nej. Det kan hända att man då liksom på något sätt sprider ut sin kreativitet på många fält och inte blir superexpert på litteratur eller på sci-fi. Men ur ett livsperspektiv så är det mycket, mycket viktigare. Ur en sant kreativt perspektiv är det viktigt att ha liksom respekt för de här olika sakerna och finna intresse i dem. Så.
Just det. Och då är min nästa fråga om framgångsfaktorer. Du kanske nämner just de här att liksom vidga sina vyer och se sammanhang och kanske de här delarna som man absolut inte tror hänger ihop. Men vilka skulle du säga är dina framgångsfaktorer?
Jag tror att det är den här, att jag dedikerar kanske liksom så mycket tid av mitt liv till musik. Att det är därför jag kan hålla på och jobba med det åtminstone.
20 000 timmar, inte 10.
Nej, precis. Man lägger extremt mycket tid och hjärta. Och jag lägger väldigt mycket av sin tid på det helt enkelt. Jag tror att det är nog den största framgångsfaktorn för de flesta, tror jag. Tjurskalligheten att göra det även om man inte har pengar eller liksom, för man har inte, det kanske inte är så som folk har framgång, men de flesta har inte framgång liksom 97% av tiden och 3% framgång liksom på något sätt. Det är väldigt få människor som är framgångsrika hela tiden, utan det är bara liksom det är bara hårt jobb för det mesta för alla.
Dörröppnare då, vad eller vem har möjliggjort att du kan arbeta med det du gör idag, skulle du säga?
Framförallt då min pappa som var musiker. Han är nu sjukpensionär, men han var väldigt viktig inspiration, och han berättade om musik, och han såg till att det fanns instrument för mig, så att, så att han var en dörröppnare till musiken, helt liksom det absolut viktigaste.
Någon annan då, från något annat håll som har?
Att jag kan jobba med modern dans är det ju helt klart Helena Fransén som liksom började jobba med vårt band Silverbullet, och sen så att vi började samarbeta, som jag fick, som jag liksom kunde liksom komma in i den världen och fick någon kunskap om, för jag visste ingenting om modern dans innan. Och det var ju fantastiskt liksom få vara i den här världen liksom. Så.
Motgångar. Har du några som du känner har präglat dig, eller någon som har präglat dig?
Låt mig fundera lite. Som har präglat mig.
Ja, eller som har påverkat dig, eller som du minns är så här, men det där lärde jag mig mycket.
Och vad svårt. Jag undrar om jag tänker så liksom.
Nej, du kanske inte gör det.
Nej, men jag kanske gör det förstås, men
Vi har två andra delar också som är konflikter.
Jag funderar lite.
Så för det kanske går
ihop med... fram. Jag börjar bara tänka inte dem, eller jag måste fundera vad det ska vara. Ja.
Konflikter och svagheter finns det också. Vad är det för konflikter som har också återigen präglat dig under ditt liv och din karriär, inre, yttre, och också svagheter? Vilka svagheter ser du är kännetecknande för dig som du har kunnat använda eller vända till styrkor?
En konflikt för mig är ju, samtidigt som jag är intresserad av olika konstformer, en konflikt är ju liksom att jag kanske liksom då jobbar med så många olika fält liksom, att jag upplever att kanske jag borde hålla mig till ett fält uteslutande. Men jag kan liksom inte riktigt låta bli att jobba med olika saker, för jag tycker det är intressant. Så det är väl en konflikt liksom, att jag tar på mig väldigt många olika projekt, så tänker jag liksom, kanske man borde liksom ha hållit sig inom ett fält, för då ska man bli väldigt duktigare på det.
Just det. Fokuserad, men samtidigt så förlorar man då de andra perspektiven. Men svagheter då, har du några som du är så här, men det här är en del som jag behöver jobba med, eller?
Jag tror att det är min svaghet. Det är både en styrka och en svaghet, den här hetsiga liksom, sättet att jobba, för att jag jobbar för snabbt ibland helt enkelt. Borde liksom kunna planera lite mer, och jag säger till mig själv att jag ska planera mer så här, men sen så blir det ändå att jag jobbar lite för snabbt tempo fram saker.
Ja.
Och det kan jag uppleva, det är en svaghet liksom, egentligen, hur jag ibland så tycker jag att jag ser, jag träffar folk som är lugnare, som gör bra musik, så tänker jag, men det är för att de tänker efter, de tar det lugnt, de planerar, sen så fullföljer de sin plan och den blir jättebra.
Ja.
Det där har jag lite svårt med själv.
Men är inte risken att man då tappar momentum så här när man är, om man stannar upp för mycket, tänker jag. Jag skulle tänka så till exempel. Att så här, nej, men då glömmer jag bort, ungefär som om man pratar med någon och så måste man vänta ett tag för att man den här personen håller på att berätta någonting. Och så tappar man sin historia. Man glömmer.
Ja, jag tror det också lite. Så känner jag också. Jag tror att det är där som det är viktigt att hjul är liksom, kreativitet, hjul är igång och snurra. Liksom, för stannar det av liksom, så är det svårt att sätta igång det på något sätt. Jag tror att det kommer ut av... kreativa lösningar kommer ut av att man har ett ganska högt tempo och byter idéer och sen så här och sen så det leder fram till liksom, man bollar idéer och det är som en man liksom, som man skulle se liksom en boll som studsar mellan två väggar som är nära uppåt så här, till slut kommer man upp för att man på något sätt liksom, eller att man liksom måste det måste vara igång den här processen, för mig upplever det så liksom, men det frågan är vad man har skapat när man kommer upp dit på toppen, om det är ett svart bygge liksom, det har gått för snabbt liksom, det rasar ihop igen. För jag kan tänka mig att om man planerar bygget väldigt noga och gör enligt lite bättre arkitektoniska modeller så kommer det hålla och se bättre ut så här, liksom. Men det här teori på ett omöjligt plan.
Ja, för att det går, man kan ju alltid titta tillbaka då kanske och tänka, vi skulle ha gjort det, jag skulle ha gjort si och så. Men just när man är mitt i det så måste det ju vara, den här elektriciteten vill man inte förlora heller.
Nej.
När bollen studsar.
Det är också någonting i att man, ur ett så här konstperspektiv, ur ett konstkritiskt perspektiv, så vill man liksom ha det här perfekta verket. Man vill ha liksom så här Guggenheim-museum som ser ut som ett, och man tror att det är det som man eftersöker. Men när man själv upplever någonting som en dansföreställning eller ett musikstycke så här, så är det kanske inte nödvändigtvis helheten man ens upplever, utan det är någon spretig detalj som är kul. Det är kanske någon liten grej i musiken som man reagerar på. Man upplever små detaljer i helheten. Så att det är det som är så konstigt liksom, att ur en musikkritikers perspektiv eller en konstkritikers perspektiv så måste den liksom recensera helheten av någon anledning. Men som när du själv är i publiken eller lyssnar på någonting eller ser på någonting eller läser någonting, så är det bara någon liten detalj som fastnar kanske. Så därför så tror jag att man kan våga vara lite spretig och jobba snabbt, för det kanske ändå bara den här lilla grejen liksom, den här skavanken som sticker ut liksom. Du har en perfekt frisyr så här, men det är det hår som sticker ut liksom, som är intressant liksom, så här. Du vet, det är en sån här grej som och det har inte man helt koll på heller liksom.
Nej.
Som skapar det liksom.
Men också den där processen, är inte den liksom en del av att resan är målet någonstans? Alltså just att befinna sig i den där processen, för sen när man är klar då är det ju, får man släppa
verket.
Eller det man har gjort.
Ja, det är ju, processen är ju väldigt rolig, och om man ska ge ett till tips till unga människor som gör kreativa saker, så ska man alltid komma ihåg att det är processen egentligen man ska tycka om, inte resultatet så mycket, för att man måste lämna det sen, som du säger. Sen är det klart och då lever det helt sitt eget liv också. Man har ingen kontroll över det mer, liksom, vad det används till eller någonting. Eller hur folk tolkar det, utan det är att vara, tycka om processen och vara i processen, som man måste tycka om för att långsiktigt tycka om att jobba med kreativa saker.
Utmaningar som du har sett på i ditt liv och hur du har hanterat dem, vad säger du om det?
En utmaning när man håller på med musik är ju liksom, hur får man pengar samtidigt som man gör den musik man vill göra helst av allt liksom. Det är till exempel en utmaning när det gäller att skapa musik då. Och det är ju en fortsatt utmaning hela tiden. Hur liksom kan man göra på något sätt det som man tycker man borde göra musikaliskt och samtidigt kunna få en inkomst från det här? Och folk löser det på alla möjliga olika sätt. Vissa väljer att inte få inkomst av att skapa musik, utan istället jobba med något annat så att musiken är helt fri på och skapas helt fritt utan några ekonomiska incitament. Men jag vill försöka kombinera de där, också få pengar, och det är en utmaning att göra de där sakerna liksom. Konstant liksom.
Hur gör man då? Har du några så här tips?
Jag tror nog det är att följa den linje man själv, göra den musik man själv vill höra i stort sett. Att det är det som kommer att göra att folk förr eller senare, om man har tur då, liksom, och jobbar väldigt mycket och gör mycket musik, så kommer folk att söka sig till en och kanske använda den musiken förhoppningsvis. Men jag anpassar mig självklart också. Till vissa projekt anpassar jag mig mycket, mycket mer. Dataspel måste man anpassa sig på ett annat sätt. Liksom till de stora produktioner och stora företag och aktieägare och allt möjligt sånt. Film, man måste anpassa sig väldigt mycket i film. För att det går inte att... Du har ingen personlig agenda där. Liksom, utan du berättar någon annans historia helt och hållet. Liksom, och så här, och då anpassar man sig.
Hur, jag tänker bara på tv-spel, hur mycket input måste man ta av andra och vilka är de som har mest makt över hur det kommer att låta sen i slutändan?
Ja, det är många inom tv-spel, och åtminstone stora spel så är det många. Mm. Liksom. De kanske i grundläget söker sig till en viss slags kompositör. Då. Till mig söker de sig kanske för att jag gör elektronisk musik, så de vet att vad jag har gjort innan. Och då vill de ha elektronisk musik, men sen är det i princip... music supervisor eller en liksom audio designer som kommer att vara ens första chef liksom, som man pratar med direkt.
Mm.
Han kommer att ansvara sen i sin tur. Han pratar sen med sin chef som kanske är en spelutvecklare.
Mm.
Och spelutvecklarna pratar med sitt företagsledning vad vi ska utveckla. Och företagsledningen kanske pratar med en distributör som pratar med aktieägare. Så det är ganska, ganska knepig kedja. Det är många som bestämmer som jag aldrig träffar och sådär.
Men hur har aktieägarna, hur märker man att de har varit med och påverkat musiken?
Anna, inte för att berätta för mycket detaljer om spelprocessen, men det har hänt att de kommer in ibland och kollar på processen med spelutveckling.
Aha.
Och tycker till om saker helt enkelt.
Om de, om ibland, får de det? Ja.
Ja, om de har finansierat spel så får de det.
Ja, ja. Jag tänker bara att man kanske inte vet bäst. Vad som skulle funka.
Absolut inte, det har du helt rätt i. Nej, de vet inte bäst, nej, men de så är det liksom med alla. Jag tror det är, jag har inte jobbat så mycket med film. Jag har pratat med kollegor som gör filmmusik. Nu är det mycket där också, det är tv-kanaler och sådana som bestämmer över förstås vad de vill. De har rätt att bestämma vad det de tänker ge ut liksom.
Ja, ibland så gäller det att släppa taget också och låta experterna göra det de kan bäst. Jag skulle bara vilja fråga dig om framtiden för dig och så. Nu har ju du släppt ett album precis, eller jag vet inte ens om man säger album, det är digitalt rakt av. Så. Men hur ser det ut framöver för dig? Vad får vi se? Vad får vi höra?
Nu håller jag på med en teaterpjäs, en föreställning som ska spelas i höst på Riksteatern, på turné på Riksteatern och sen på Unga Dramaten också. Och det är en pjäs som heter Flickor som försvinner som är skriven av Malin Axelsson.
Mm.
Och jag gör musik och sounddesign till den föreställningen då.
Mm.
Och sen så håller jag också på och är med och liksom producerar lite och ska spela live med bandet Kite på Dalhalla. De ska spela på konsert där i höst och då jag har jobbat med dem tidigare när vi gjorde, när de spelade på operan. Så på Kite på operan så var vi med och spela också live och med och producera lite för det där.
Ja.
Så de två projekten är det omedelbara som jag håller på med.
Roligt, alltså jag vet ju Silver Bullet är ju så här någon slags ikoner alltså inom indiebranschen och indieskaran där. Det är ju även Kite.
Ja, vi har liksom känt varandra lite parallellt också, så jag träffar dem här i, särskilt Kitte i Kite då har jag liksom vi har haft gemensamma vänner och nu känner jag honom bättre, men vi har liksom gått parallell liksom indie-karriär på något sätt från länge tillbaka. Han spelade ett band som heter Yvonne samtidigt som jag spelar med Silver Bullet så här och det är också faktiskt Andreas Nilsson som spelar i Silver Bullet. Han är med och gör den visuella biten på den här Kite-konserten. Han var också med och gjorde den visuella biten på Kite på operan och också på Dice på operan som vi gjorde en spelmusikskonsert på operan.
Ja, just det. Dice, det är också tv-spelsproducenter eller vad man ska säga, tillverkare. Du, jag måste bara fråga, känner du Johan Risberg?
Ja. Jag känner Johan Risberg, absolut. Jag känner bra.
Ja, men vad roligt. Vänta, Hell on Wheels.
Ja.
Ja, alltid roligt med de här kopplingarna. När man känner varandra. Ja. Det är en mindre, men alla känner alla i slutändan i alla fall. Vad man säger det här? När vi har alla kopplingar till varandra i ett steg om 7 olika led, va?
Just det, ja, precis. Så det är kanske 2 eller 3 högst i Sverige inom... musik är det kanske 2 högst.
Ja, precis. Men du, tusen tack för att du kom hit.
Tack så mycket att jag fick komma hit. Jättetrevligt.
Verkligen. Klappat och klart, helt enkelt. Det var avsnitt 87 med Danspodden Isadora och Jukka Rintamäki. Hoppas du har haft en supertrevlig lyssningsstund. Avsnitten tenderar att bli lite längre nu med tanke på att vi har den här slutklämmen där. Ni får gärna höra av er och berätta vad ni tycker om det när vi går igenom lite olika korta frågor. Sen så vet ni att ni alltid kan nå oss på olika sätt. Maila, ringa eller höra av er på sociala kanaler, i de sociala kanalerna. Vi som gör podden i vanlig ordning, Anita MTN och Niklas Reimertz. Vi har all tid i världen att bara fortsätta rakt framåt, och det kommer vi att göra också. Vi har massor med nya som kommer att gästa podden. Hoppas att ni har en fantastisk maj nu. Adjö! We'll be right back.